Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Vjatoslav Butsajev.
Vjatoslav, eller är det så? Nej,
bara Valle kallar vi honom.
Valle, okej, okay, ja. Bra.
Nej, men ja. Vjatoslav Butsajev. Annars Tony Virta.
Mm.
Du som är från Nyköping, Marcus. Kim Kannerheim. Mm. Ringer du någon klocka?
Ja, jag är inte från Nyköping, jag bor där.
Och det, ja, just det, ja, förlåt.
Före min tid, men namnen du rapar upp här, i alla fall bekanta namn.
Nej, det är en Huddinge-produkt egentligen. Mm. Men han var väl en center som var i SSK och i Nyköping också på slutet av karriären, tror jag. Andreas Hjelm.
Ja.
Förstås.
Lagkapten, väldigt omtyckt. Spelare, back. Så han kommer vi ihåg.
Rädda kvar laget och drog avslutningsvis till Norge.
Mm. Så det, de ligger etta i norska ligan, såg jag, Storhamar, och förlorade finalen förra säsongen. Så det kanske är dags nu. De förlorade även finalen innan Hjelm kom dit, så att de är nog lite revanschsugna, kan jag tänka mig, Storhamar. Eller var det Stavanger? Ah, nu blev jag osäker bara för det. Ja,
mina norska ishockeykunskaper är inte så jättestarka.
Det var Storhamar. Ja, jag var tvungen att dubbelkolla. Ja. Vad finns det annars för koppling mellan nummer 18 och en Florida scout och SSKs inlånade back Albert Wikman?
Ja, tar du den pucken, Marcus, eller?
Nej, den är inte lätt alltså. Det är den inte, men ja, jag har ju egentligen gett hela svaret.
Mm.
Den här scouten Joakim Hedlund som hade ett finger med i spelet till att Albert Wikman dök upp här i SSK nu. Och inte någon annanstans. SSK-produkt Joakim Hedlund som spelade i det här Division 1-laget, Hockeyettan-laget med SSK. Men ja, inte så mycket mer än så. Annars Dick Yderström är ju en sån här legendar som... ja, han brukar nämnas när det här snacket om vem som ska få tröjan hissad nästa gång kommer upp. Han var ju alltså hela sin karriär i SSK. 18 säsonger från 1964 till 1982. Och sen lite som ledare också.
Mm.
Det är alltså 18 år.
18 år för nummer 18.
Precis.
Ja, det där är ju en annan podd kanske, men vem ska upp i taket nästa gång?
Mm.
Ja, det där är väldigt intressant.
Återigen, vi har ju varit nosat på det förut. Jag är inte helt klar på hur liksom stadgarna ser ut, kriterierna ser ut för det där. Men det finns väl några antagligen. Men en sån där i storklubbar brukar vara att man har spelat under VM och landslag och att man har varit framtagande så. Dick Yderström var med och tog 2 VM-silver 69-73.
Mm.
Så att,
det är frågan, vill man gå på någon av de äldre liksom legendarerna, eller vill man gå på någon i närtid, typ Robban Karlsson, mästerspelaren?
Ska man ta en som har lagt av för liksom 40 år sedan, så kanske man skulle ha gjort det för länge sedan egentligen och inte vänta tills nu.
Det var väl där Kjell Svensson var inne på under sin hyllning bland annat.
Men han har nummer 18 i alla fall, och ja, hade han fått tröjan i taket, då hade ju inte Linus Widell haft nummer 18.
Det är en bra poäng.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Sportklubben, avsnitt 118 har det blivit dags för, och det är i väntans tider. Det är ett slutspel som kommer, och vi är ju väldigt förväntansfulla naturligtvis över hur det här, de här kommande veckorna ska bli för SSK och alla vi som följer Södertälje Hockeyn såklart. Och ja, det är ju en viss nummer 18 som är lite centralfigur i denna uppladdning trots allt. För man undrar ju naturligtvis, hur ska det gå? Hur ska det bli med hans deltagande på isen, Linus Widell? Och nu är han dessutom aktuell här i just när vi spelar in det här, så har det blivit lite SSK, eller Widell-surr ska jag säga, med anledning av lite uppgifter i Expressen som ja, gör gällande att Östersund är med och ja, försöker få honom att nappa på ett kontrakt. Och de som har lyssnat på podden tidigare har ju hört om det här Östersundskopplingen tidigare. Och vad tänker vi om det här? Eller ska vi dra, Leif, bara vad kopplingen är?
Hans fru är ju från Östersund och de spenderar mycket tid där på fritiden där uppe i fjällen. Så att det finns en ganska naturlig koppling till Östersund. Men frågan är om det inte här är bara egentligen förhandlingstaktik av Widell. Han har ingen egen agent, så han förhandlar ju själv med klubben. Så att jag tror att det här gör han lite grann för att liksom få SSK helt enkelt att gå med på den lönen som han då har begärt. Men Linus, han ser om sitt eget hus nu och vill ju kräma ut, eller vad man ska säga då, så mycket som möjligt under den här karriären då, som är på väg att ta slut, får vi förmoda. Det är väl, den har väl ett eller två år kvar. Så att, ja, vad tror ni andra? Jag tror liksom inte att det här, att han kommer landa i Östersund med tanke på att det är liksom ett bottenlag och de är inte ens säkra att de blir kvar i Hockeyallsvenskan. Och då vet vi definitivt att han inte kommer att spela med Östersund om de hamnar i ettan.
Ja, det vet vi, eftersom vi har ju faktiskt pratat med Widell om det här.
Ja, han sa det till oss förut, ja.
Vi har haft två samtal med honom som varit liksom så här off the record egentligen, där han väl har tonat ner det här lite grann och ja, tyckt att ja, det finns inte så mycket att säga om kontraktsituationen just nu, och det har ju blivit att vi i olika sammanhang har hamnat i samtal med honom där det liksom inte har varit en intervjusituation, och då har vi heller inte skrivit någonting av det som har sagts där. Men där vi har ju naturligtvis hört oss för flera gånger om hur läget är där kring Widell. Och nu blir det ju aktuellt just eftersom Expressen skriver detta, och då blir det en snackis naturligtvis med deras genomslag som de har. Men ja, det är ju precis som du säger. Widell var ju ganska tydlig där i ett samtal med oss liksom, att Hockeyettan ska ju inte spela i alla fall. Så, men vad tänker du kring det här, Marcus? Och att Widell kan avsluta karriären i Östersunds IK, det är ju ganska otippat egentligen, men när man vet att kopplingen finns där och att de har funderat på att flytta upp dit, så då är det ju inte lika ologiskt, så att säga.
Ja, att han avslutar sin karriär där, det kanske händer ändå, men kanske inte i det här läget. Jag tänkte ju, med tanke på att jag visste att den familjekopplingen fanns för Widells del, att det här ryktet eller den här möjligheten, vad ska man säga, det kommer säkert uppstå vid något tillfälle. Sen har jag ju inte sådär stenklar insyn i vad det innebär i de här kontraktsförhandlingarna. Liksom. Jag antar att Widell åtminstone vill ha minst samma lön som han har nu. Han har ju visserligen bevisat att han är en väldigt bra spelare. Samtidigt blir han äldre, och sen har han ju inte gjort hela säsonger heller. Så hur mycket vågar man lägga på en 39-åring som trots allt, jag ska inte säga skadebenägen, men ju äldre han är, så märker man att han håller sämre rent fysiskt. Så det finns ju flera aspekter att ta hänsyn till, och inte bara det, ja, den hockey man vet att han kan spela när han är hel, så att säga.
Alltså han har ju åkt på skador här nu, men sen är det ju skador som har varit, det är ju inte förslitningsskador.
Nej, det är yttre våld, så att säga, men jag tänker precis. Att det är också att man drabbas lättare av det när man kommer upp i åldern, tänker jag.
Mm. Ja, men så kanske det kan vara, eller att kroppen inte tål lika mycket naturligtvis.
Ja,
så,
exakt.
Visst, det kan det väl vara, men hade han haft ljumskarna eller någonting, så hade man kanske varit mer orolig ändå på något sätt, men det är ju en väldigt bra spelare, det är ju inget snack om det. Och ja, det är klart att det är en spelare som SSK vill behålla, vilket ju också Emil Eriksson säger här i en text som vi har ute idag, som ja, är på samma ämne egentligen. Och Widell får väl anledning att prata med när träningarna drar igång här. Det har de ju faktiskt inte gjort här inför slutspelet än. Men vi ska ju vara på plats på alla träningar den här veckan egentligen. Och det är ju en del i sättet vi trappar upp inför slutspelet.
Och sen tänker jag så här också, ja, när det gäller Widell och hans kontraktsituation. Om det nu är så att man inte riktigt kan enas, att SSK sportsledning egentligen tycker att Widell inte är värd de pengarna Widell själv tycker han är värd. Vad händer då från starka profiler vid sidan av klubben, så att säga, som i vanliga fall absolut skulle kunna gå in med extra pengar om det nu hamnar i ett sånt läge?
Mm. Ja, bra poäng tycker jag. Jag menar, Linus Widell tror jag man vill behålla till varje pris. Samtidigt så har ju SSK ett förhandlingsläge också, Emil Jörgensson. Jag menar, det är ju liksom ge och ta i de här förhandlingarna. Så att jag tror att vi är i en klassisk förhandlingssituation helt enkelt här.
Ja, det är väl lite mitt intryck också på något sätt. Att det är, jag tror ju, dels så hör jag ju att det är, lönen är ju en del av det man diskuterar. Men också att det är lite det som också Georgsson säger i den här texten som finns ute. Att det handlar ju om vad Widell och Widell, alltså Linus familj ska göra. Vad de ska, om han ska fortsätta spela överhuvudtaget. Vilket han också har sagt liksom, off the record till oss. Att liksom, det är ju inte helt självklart det heller. Och att det blir som ett beslut som ska fattas inför varje säsong mer eller mindre. Och det är ju lika mycket det som jag tror att det handlar om som lönen. Sen så har jag uppgifter sedan tidigare om på att det är en alltså att Widell tog en form av rabatt eller att han gick med på en liten sänkning när han väl kom till SSK. Att han ville egentligen ha ett visst belopp och sen så gick han ner lite grann i en förhandling där. Och att det nu har han ju verkligen, ja, han behövde ju för sig inte bevisa sig på något sätt. Men det var ju ändå en liten osäkerhet när han kom tillbaka inför förra säsongen. Att man inte riktigt visste hur bra kommer han vara, hur kommer han bidra. Och det har ju verkligen liksom visat att han är ju en toppspelare verkligen.
Ja, det var lite tjafs med Djurgården också, var det inte det här med att...
Ja, precis. Man var lite osäker på hur han var eller liksom vad det där handlade om. Så, och hur det skulle funka här tror jag. Men också liksom, man kunde ju inte, jag kunde i alla fall inte tänka mig att han skulle vara så bra som han faktiskt var och så dominant i sina bästa stunder.
Nej, det var lite liknande mackeläge faktiskt. Men då är frågan då, hur mycket spelar åldern in då med Widell här? Det är det som är också, som jag tror Georgsson känner lite grann, att han tittar på det. Han har ju, som vi vet, vad vi tror eller vet då är väl att Marcus Eriksson spelar för Skellefteå nästa säsong.
Ja, det var vad allting säger.
Ja, allting pekar ju på det. Och det är väl en åldersfaktor. Att man, då kanske man inte vill skriva med honom nästa säsong, trots att han har varit så bra. Hade vi pratat om 32-33-åringar här, då hade det inte varit en diskussion alls.
Alltså, det hade inte, precis. Men hade det varit Widell och han är 32-33, då hade han ju inte spelat här.
Nej,
men jag tror att SSK vill förlänga. Jag tror inte det som är problemet. Och jag tror inte egentligen att det är lönen heller. Utan det jag tror är det som gör att inte det här kontraktet är skrivet redan, det är just att Linus Widell och hans familj har inte liksom bestämt sig för hur, om han ska fortsätta spela och vart de ska bo någonstans i så fall. Och att det ändå är ett alternativ. Han har ju sagt att de tänker flytta till Östersund förr eller senare. Så det är väl därför det här inte är löst än, tror jag i alla fall.
Och sen det här med Mackie Eriksson, det faktum att han ju, om vi får utgå från att han försvinner då, tänker jag att ska man bli av med både Eriksson och Widell.
Det är ju ett tufft slag om det blir så naturligtvis. Det är ju många poäng, mycket offensiv kraft och allt möjligt som försvinner i så fall. Och ja, Widell med den lönen, han har ju haft bäst betalt i klubben. Han är väl, alltså med de pengarna kan man naturligtvis hitta en bra spelare för. Men ja, om man hittar någon med den kapaciteten, det känns tveksamt. Ja. Och Macke, samma sak. Alltså, han har ju haft sett till hur många poäng han har gjort, så har han ju haft en relativt låg lön kan man ju säga. Även om han inte haft lite pengar. Men det är, ja, att ersätta de poängen och det spelsinnet som han har, det är ju inte heller lätt. Även om man naturligtvis kan hitta någon som styr powerplay från högersidan. Det löser man. Men hittar man någon med hans kvaliteter så? Hans kvalitet i passningarna?
Jag har svårt att se att båda försvinner efter den här säsongen, hur det än går för SSK nu i slutspelet.
Det skulle vara ganska snopet ändå på något sätt om Widell lämnar och avslutar karriären i Östersund faktiskt. Kan jag tycka. Så att det ändå vore fint på något sätt om han ändå avslutar karriären i SSK.
Finns det något
ihop säcken där?
Ja, men finns det något läge där SSK går upp i SHL där Widell känner att det kanske inte riktigt håller för en säsong i SHL och att han där och då tar det steget att gå till Östersund?
Ja, nej, jag vet faktiskt inte, men
han får göra som Krut och avsluta i Brunflo.
Ja, precis. I Brunflo, ja. Ja.
Eller helt ute och cyklar där, eller?
Nej, men det, ja, jag vet inte faktiskt, men det, nog skulle han kunna spela i SHL precis som att Macke kan spela i SHL. Eller hur? Det är nästan, ja, jag vet faktiskt inte, men ja, en fråga som ja, vill ju prata om.
Vi frågar om SSK då vill gå med, men det hade väl kanske velat göra då, att de vill gå med 239-åringar i SHL.
Jag tror i alla fall att det är mycket, mycket upp till Vidal själv i alla fall det här. Mm. Snarare än att det är, jag tror inte det handlar om SSK egentligen. Jag tror inte heller att det handlar om lönen.
Nej.
Utan det handlar om ifall Vidal själv vill spela här eller inte och vad familjen gör.
Mm. Mm.
Så vi får se. Men han ska ju också komma tillbaka till isen. Mm. Och det var, vi kan väl kom in på det lite grann bara, Leif, här med vad är status på Vidal just nu? Du var på Scanrinken idag och kika lite.
Ja, han kör ju det, tror jag, då fortfarande med VT Vainio och Linus håller på och känner på det fortfarande, måste jag ändå säga. Liksom. Det är svårt att, och det var ju frivillig träning då, det är svårt att göra en riktig bedömning på hela träningen så, men att bara det att Linus är på is nu och kör sin, det är ju sin rehabträning nu. Att han bara gör det är ju liksom välkommet för fansen här. Men inget nytt gällande liksom specifikt datum eller någonting sånt vill de inte gå ut med än, eller kanske de inte har klart heller. Men ja, han körde en del med Mika Pitkanen faktiskt. Det tyckte jag var lite intressant. Frågan om det bara att det bara blev så på sån här lite frivillig lachoträning, eller om ledningen vill se att om det finns lite kemi där.
Och vi väntar ju på en kvartsfinalserie som ska börja för SSKs del. Åttondelsfinalen är redan igång och SSK blev ju tvåa efter ett väldigt dramatiskt slut, får man säga. Det var på håret.
Men jag fick ju skriva om hela min krönika där, så därför ni fick vänta en halvtimme där, tror jag, eller sånt där. Vi brukar försöka köra ut dem direkt på slutsignal, eller åtminstone några minuter efter slutsignal. Men nu fick ni vänta en halvtimme där.
Ja, den här krönikan, den hade du väl nästan satt punkt på när matchen började, och än mer när AIK hade 3-0 mot Almtuna.
Ja, jag utgick ju för att de skulle komma trea då, och att de då skulle få möta Björklöven då förmodligen, och hade liksom kollen där åt Umeå istället.
Mm. Och vi har ju pratat om den här andra platsen och hur viktig den är, och det ser man ju verkligen nu också. Och vilka marginaler det är. Det är så små marginaler, för AIK, precis som du säger Marcus, de tappar ju alltså 3-0 här mot Almtuna, förlorar i förlängning. Och egentligen räcker det med att de vinner i förlängningen ändå, så säkrar de ju andra platsen.
Precis.
Och får ju ett helt annat motstånd naturligtvis i kvarten. Nu blir det SSK som får andra platsen.
Men såg ni Gynges ribbskott?
Ja, men precis. Bara så nära var det ju med, vad var det, slutminuten.
Mm.
Så det är ju otroligt egentligen.
Ja, det är det faktiskt.
Och det är ju sånt som kan bli avgörande för ett helt slutspel egentligen.
Ja, det här är ju ett drömläge för SSK det här. Om man tittar då på fjolåret och i år, så går ju allting med dem nu jämfört med fjol, och allting gick emot. Tappade Vidal. Man tappade ju Iversson under då Mora-serien i och för sig, men man tappar ju vad var det? Man kom femma då eftersom man föll hemma mot Björklöven i sista grundseriematchen.
Ja, det var straffar till och med. Ja. Visst var det så? Och en då, poäng till så hade
och
man
bli valda. Jag tror att det finns någonting mentalt att bli vald. Att det ändå kanske åtminstone gav det Mora en fördel. Men att man är lite så här, man är lite efter att man blir vald. Nu får jag SSK välja själva och styr sitt eget öde på ett helt annat sätt. Och dessutom får man då tillbaka Vidal.
Någon gång.
Någon gång, ja. Men han kommer ju spela slutspelet här.
Det har de ju ändå sagt att det kommer han
någon
göra.
Någon gång i kvartsfinalserien.
Förhoppningsvis får ju du lite besked här nu. Du ska ju träffa fysioterapeuten här senare i veckan.
Ja, jag har ju faktiskt en intervju inbokad med honom samma dag som det här poddavsnittet kommer ut. Så jag ska ställa den frågan. Men Bogen kunde inte ge någon svar idag i alla fall. Mm.
Men de har ju sagt att i slutet på veckan kommer de veta mer också. Så att vi får väl se vad Isik kan säga till dig då. Men vi kommer ju rapportera om det här så fort som vi bara vet någonting.
Och Bogen sa då att han sa en intressant sak idag, Magnus, att han kommer kastas in i hetluften direkt. Ja, det låter som en självklarhet kanske, men jag tror att kanske jag får gå ifrån lite grann det här med att man väntar ut de två första hemmamatcherna och slänger in honom i bortamatchen sen. Att är han spelklar, att man liksom får någon slags klartecken för det, då kommer han spela så fort han är det, så att säga. Istället för att man kanske vilar honom och chansa lite liksom på att man kan vila honom, så att säga, att man klarar sportligt utan honom.
Men hur obehindrat upplevs det att han åker skridskor då, till exempel?
Jag skulle inte säga 100%, det skulle jag inte säga, men det, ja, 85-90% tycker jag ändå att det liksom ser ut som att det flyter i alla fall.
Startstopp, inga problem, det är inte bara att åka runt och larva sig.
Nej, men sen var det inte så mycket sånt idag liksom. Man kanske får se det mer imorgon då. Idag var det ju en frivillig träning som sagt, en lite mer latchbetonad. Men ändå, det var Niklas Grossman som ledde den och sådär. Så att, och Dragan och Mitzvich faktiskt var med och hjälpte till. Så att,
comeback.
Medans Mattias Zachrisson och Magnus Bogren och laddade batterierna på annat håll. Men det är skarpt läge från nu imorgon. Alltså från idag när det här kommer ut.
Onsdags förmiddagen kommer vi ha första direktrapporten helt enkelt på sajten från en träning.
Ja, och jag
men kan man tänka sig att Widell går på typ på tisdag då, i gult?
Du menar alltså nästa vecka då alltså?
Ja.
Ja. Det är precis, det är jätteintressant att se när han tar av sig den röda tröjan.
Ja, vi får se. Vi kan ju säkert återkomma till det här, för att vi kommer ju ha en, vi kommer ju öka tempot i poddandet också här i framöver, och vi kommer ha ett extra avsnitt i slutet på den här veckan som vi ska spela in på fredag.
Mm.
Och då har vi varit på den träningen på fredagen och vi
kommer
sitta här.
Nej,
och
just det, för jag glömt att säga. De har ju alltså ledigt på fredagen.
Ah, ja, okay.
Det är det som är det nya i upplägget. Jag håller på att skriva på en text om det nu. Att de ändrar i upplägget från i fjol när de åkte ut mot Mora och såg inte alls bra ut de två första matcherna. Framförallt inte den första när de kom ut jättedåligt. Så nu ändrar man upplägget och man slänger in en ledig dag på fredagen. Och kör alltså skarpt onsdag, torsdag, ledig fredag och sen lördag, söndag då.
Mm. Just det.
Ja, det kommer bli ännu mer intensivt. Det kommer ju vara match varannan dag, träning varannan dag tills det tar slut.
Mm. Ja, vi kommer ju vara på plats på de träningar som är i alla fall. Vi kommer podda på fredag i alla fall.
Ja, ja.
Det kommer vi göra. Dock inte ha sett någon träning då, men vi kanske vet någonting mer om Widell i alla fall.
Absolut.
Vid det laget. Eventuellt, vi får se.
Som sagt, och sen vet vi ju vilket motstånd det blir också.
Precis, det vet vi också senast torsdag. Så då kan vi prata ännu mer om det.
Mm.
Och vi ska komma in lite grann på det nu också så småningom. Men jag tänkte först bara, med tanke på att slutspelet närmar sig, vi har ju alla tyckt till lite grann i en panel som vi hade på sajten där vi fick lyfta fram lite för och emot SSK eller vad man ska ta med sig och vad man behöver sudda bort här från grundserien. Om vi utvecklar det lite grann, vi kan ju nämna vad ni har sagt också, om ni nu kommer ihåg det vad ni har sagt här, men vad känner ni, om vi börjar med Marcus, vad talar för SSK, eller vad tycker du man tar med sig från den här grundserien nu som där man alltså slutar tvåa med liten marginal?
Att man ändå har hållit ihop det totalt sent och visat att man är ett bra och stabilt lag som för spelet i matcherna, plus att man ju då har marginalerna med sig i just i alla fall totalpoängen. Inte i chansskapandet mot slutet, men däremot att man ju faktiskt behåller andra platsen eller får tillbaka andra platsen här som man kanske i långa loppet faktiskt förtjänar.
Är det någonting som betyder i slutspelet någonting, tror du att de blir tvåa och inte trea?
Jag tror att det blir en sån bra känsla ändå också att ta med sig på sätt och vis att ja, även om det inte var enbart av egen kraft så man är ju seriens näst bästa lag, så känner jag i alla fall.
Att man också nådde målet så att säga som man hade på slutet, att när man väl hade sikte på andra platsen att man också lyckades ta det.
Ja, men de kan prata om vad de vill, att vi ska bara gå till slutspel liksom, bli topp 6, men man vill ju vara ett bättre lag även tabellmässigt än vad man var förra året. Nu kunde man ju och kanske borde ha slutat tre då om allting hade hållit ihop då. Nu blir jag ju bara femma. Men nu så, ja, en tabell ljuger inte, vad säger man?
Vad tänker du, Leif? Betyder det någonting det här att vara seriens näst bästa lag på, alltså i tabellen?
Ja, jag tror att det blir en hel del faktiskt. Dels att man får den här medstudsen i slutet. Att man får liksom en skjuts in i slutspelet från grundserien. Med tanke på att spelet inte övertygade så mycket de sista matcherna. Och vi ska ju komma ihåg att det kanske också låter som en självklarhet, men vi kan ju utgå faktiskt från att Djurgården och Mora möts i den ena kvartsfinalen. Så där ryker en konkurrent som är ganska tuff och svår för SSK. Och sen blir det väl AIK Björklöven i den andra en kvartsfinal. Och sen Brynäs och SSK då mot play-in-lag, åttondelsfinallag. Så att det blir en enklare resa och man blir av med konkurrenter på vägen. Så att det blir oerhört mycket, tror jag faktiskt, den andra platsen.
Kassören suckar i AIK över att det inte kunde bli AIK-Djurgården i en kvartsfinal. Men det kan ju bli en semi i och för sig.
Vad kan det bli det? Hur är det upplagt där?
Alltså det är ju så här att Brynäs kommer ju, om de går till semifinal, att välja på de två sämst rankade lagen.
Mm.
Så att om vi då säger att Brynäs, SSK, AIK och Djurgården går vidare, så då kan ju faktiskt inte Brynäs välja SSK. Så att då blir det ju, då måste de välja mellan AIK och Djurgården. Ja,
precis.
Så att det är...
Då ska Brynäs och SSK gå vidare också först och främst.
Ja. Nej, men precis, men det är, jag tror inte det kan hända faktiskt. Ett Stockholmsderby i semifinal.
Så det tycker jag talar för SSK ändå, att man till slut kommer två. Sen som Marcus är inne på också, att de är ju faktiskt bra. Alltså det är ju så, de är ju spelförande. Du skrev en krönika, Andrea, som har alla underliggande siffror som ser bra ut. Sen har man bränt för mycket chanser. Det tror jag, jag har funderat mycket som jag skrev också i krönikan. Jag tror att, liksom att det handlar lite grann om att man känner att man spelade bra mot Djurgården, Björklöven och Mora. Och där känner man att ja, vi har slutspelshockeyn i oss. Sen gick man ner sig några procent i de avslutande grundseriematcherna. Och det räcker för att det inte ska bli någon sån här sprudlande hockeyn. Liksom. Men man tog ändå 6 av 9 poäng. Man får inte glömma bort det de sista matcherna. Även om spelet inte är övertygade och att man brände för mycket då. Men nu har man nollställt och nu är det slutspel som gäller. Jag tror ju SSK är jättefavoriter mot vilket lag som de än får i kvartsfinalen.
Jag tjatar ju lite om de här underliggande siffrorna, men jag tjatar ju ännu mer nästan om försvarsspelet och hur jag tycker att det här laget är defensivt väldigt, väldigt starkt och att det är det man har byggt hela den här framgången på. Det är det som är grunden som det här laget vilar på och det är det som kommer ta laget långt i ett slutspel också. Och man kan prata om ineffektiviteten framåt, det är ju definitivt något som man måste rätta till här i slutspelet, men man får ju inte glömma bort att man på de sista matcherna man släpper in oerhört få mål. Och man har också fantastiska defensiva siffror. Så att det är ju det tycker jag är jättevärdefullt inför ett slutspel. Att man har också målvakter som har börjat leverera på en bättre nivå än tidigare.
Det är väl så... boxplay då i så fall? Då.
Ja, exakt.
Boxplay-siffrorna smickrar ju inte, det gör de inte.
De är riktigt, riktigt svaga faktiskt. De ligger på nedre halvan i serien här även mot slutet på säsongen. Det har varit dåligt egentligen hela säsongen. Sen har det rätats upp lite grann. Men jag tycker
ändå en sån sak som är lite kanske lite svårare att rätta till också. Boxplay är liksom någonting som man kommer nu köra nu i helgen här lördag söndag, träna på special teams. Så där vill man nog se att man håller det tätt där faktiskt.
Nej, och det är ju en spelform som man sätter september och oktober redan, boxplay.
Precis.
Och sen att man har redan från början så pass usla siffror i den spelformen gör ju att man totalt sett inte kan hämta upp det. Sen har det ju sett bättre ut, men det är fortfarande inte helt 100. Och sen när jag tänker på försvarsspel så tänker jag ju dels på organisationen, men även det här att de offensiva spelarna underkastar sig laget så att säga. Man tar hem jobbet, man ser ju även Marcus Eriksson ta ordentlig backchecking liksom och bryta puck vid Egerstorpe.
Ja, men det är ineffektivt och det är ju bara ett fåtal spelare egentligen som har levererat nu. Det är väl i princip Pitkinen, Dyk och Marcus Eriksson som har gjort poäng i någon större utsträckning och sen resten behöver ju höja sig och det har varit väldigt mycket brända chanser både från Matteus och Alba och Liljegren och så vidare. Så där finns det ju någonting att jobba med och boxplay har vi nämnt. Är det någonting mer som vi känner att vi som SSK ska sudda bort eller rätta till här inför slutspelet?
Nej, men man måste ju få upp effektiviteten och då är det inte bara det här att sätta frilägena och de chanserna så att säga, utan man måste göra det mer obekvämt för motståndarna och deras målvakter. Mycket mer trafik, mycket mer in och kriga framför kassen. Jag kan komma på mig ofta med att jag saknar Liljevall i powerplay och hans stora hockeyarsle där inne som bara står i vägen och styr.
Mm. Du vill ha Liljevall in i PP helt enkelt?
Ja.
Ja, det har väl varit det har inte varit någon som riktigt stått inne framför mål och gruffat så. Det har varit Alba lite grann, men han står ju gärna lite vid sidan om mål.
Ja, bort till stolpen helst.
Ja, och sen har man ju alltid någon en bumper där i mitten som inte står riktigt framför målvakten utan mer i slottet liksom och ska vara spelbar. Så där, dit hittar de inte jätteofta heller med sina passningar faktiskt, så... Ja.
Jag kan känna att det där med att liksom komma in framför mål och vara obekväm där, det är väl någonting som kommer naturligt i ett slutspel, gör det inte det?
Det borde ju göra det i
att
alla fall.
Man får, det är den här naturliga energin som jag har pratat om. Liksom, att, så det tror jag inte man ska vara orolig för. Men däremot så måste man sätta dit chanserna, de här klara A-chanserna. Men vi får se lite grann. Det är lite lurigt ändå att gå in i en första match alltid. Den brukar liksom sätta an tonen, vilket den gjorde på ett negativt sätt i fjol. Och Magnus Bogren erkänner ju det. Det kommer stå i den här texten också att de kom in fel i den matchserien. helt och ja, det får vi se.
Det är ju alltså BIK Karlskoga mot Kalmar och Almtuna mot Nybro nu i åttondelsfinalerna. Kalmar vann ju den första och Nybro vann den första i respektive matchserie. Hur ser ni på de här? Det är ju, ja, Brynäs får ju välja först då. BIK eller Kalmar eller Almtuna eller Nybro. Om vi börjar där då, vad kommer, beroende på hur det går, vad kommer Brynäs att välja tror ni?
Lite beroende på vad som går vidare, tänker jag, från de här åttondelsfinalerna. Men anta att Almtuna vänder mot Nybro, då är ju det valet jätteenkelt. Då kan man ju köra allting på hemmaplan, ta bussen ner till Grandbyhallen.
Precis.
Annars vinner Nybro, ja, då kan nog Brynäs välja vad som helst.
Tror ni att de föredrar att möta BIK Karlskoga före att åka ner till Småland? Just på grund av resan.
SSK menar du?
Nej, Brynäs.
Brynäs. Vad sa du?
Alltså, Karlskoga är ju ett lag i otrolig form nu.
Ja.
Det har man ju sett i slut på grundserien i alla fall. Att,
jag tycker inte att de imponerar så jättemycket mot Kalmar.
Nej,
faktiskt.
De var inte särskilt bra där. Och den här offensiven som man har... Det var ju för sig Jonathan Stålberg väldigt bra i Kalmars mål. Men det var inte så att det var några jättechanser han räddade heller. Så, men om vi säger att Karlskoga ändå går vidare. Föredrar Brynäs att möta Karlskoga än att åka ner och möta Nybro till exempel, för att just på grund av resan.
Ja, att det är närmare då till Karlskoga, ja, förstås. Ja, alltså Nybro tycker jag var de som imponerade mest av alla lagen igår. Åka till Almtuna och vinna ändå så pass övertygande som de ändå gjorde, de kontrollerade matchen efter åtminstone den första perioden. Alltså ja, inför den andra och så. Vinna i Almtuna, det vet vi hur svårt det är. Så att det är frågan om man kanske tar Karlskoga ändå på grund av resandet.
Ja, jag... Så först och främst väljer de helst Almtuna och sen Karlskoga i så fall.
Ja, jag är nog inne på det med tanke om ni Nybro städar av Almtuna här ganska klart. Om man har en räv i båset där i Tommy Samuelsson, Filip Eriksson, Ljungman, de här spelarna nu som leder det här och driver det här Nybro, de är luriga alltså.
Mm. Men om vi får tänka ett önskemotstånd för SSK då, om de får välja fritt mellan de här fyra lagen, hur skulle vi rangordna så att säga från lättast till svårast det här potentiella kvartsfinalmotståndet?
Ja, jag kan fortsätta där. Jag tycker att Almtuna är det enda laget man vill ha eftersom man har två hemmamatcher. Och 2-0 åka till Uppsala, då tror jag att man på något vis bara reder ut det liksom eftersom det är slutspel. Och då får man en ganska lätt resa där, tror jag. Jag tror inte, ja, Almtuna gjorde det bra mot AIK, men det är också AIK som är för Sverige i sina prestationer. AIK har sina toppar, men de har också sina dalar. Så jag tror det handlar mycket om AIK där i den där matchen.
Det är så att Almtuna är ett sådant lag, det blir alltid uddamåls åt något håll liksom.
Men hemma i Skåne-Rinke så tror jag inte att Almtuna rår på SSK i någon av matcherna.
Okej, så håller du med Marcus, Almtuna lättast?
Jag vill ju bara slippa åka till Gränby.
Ja, jo, helst tack. Men
och det vill väl de flesta lag, i alla fall topplag liksom, som är vana att spela inför bra publiktryck och så, som har väldigt svårt att tända till när man åker dit. Sen, men rent sportsligt så bör ju Almtuna vara lättast. Så känner man ju. De har ju gått till slutspel igen. Man tappar spelare, säljer av spelare för att rädda ekonomin igen. Man kanske är lite nöjda. Man kommer inte, med tanke på att man har nackdelen av avgörande match borta, så man kommer inte vinna tre matcher i Scania-rinken. Det händer inte.
Så okej, okay. Men så vilket lag är näst lättast då av de som är kvar?
För nog blir Kalmar ändå, va, tycker jag. Nu gjorde de det bra här mot Karlskoga första matchen, men som Fredrik Sörström var inne på i TV4 så sa han ju precis det, att Kalmar kommer vinna första men sen vänder Karlskoga, vinner hemma, vilket jag också tror. Som vi varit inne på, Nybro luriga med Tommy Samuelsson och Karlskoga formstarkt, så då får det bli Kalmar efter Almtuna där.
Kalmar näst lättast, men det är ett lurigt lag också, det har ju SSK själva pratat om och ja, jag har till och med skrivit en krönika med den rubriken att de helst inte väljer Kalmar om de får välja. Men det är klart, alltså, det är också sett till vad de andra alternativen är. Vad säger du, Marcus? Är Kalmar näst lättast?
Jag tycker inte att det finns någonting givet i det här egentligen. Nybro, där har ju SSK haft lätt under säsongen fram till sista matchen här nu som man förlorar på straffar där nere. Kalmar har ju inte passat dem sådär jättebra. Man spelar en konstig totalhockey på något sätt. Och samtidigt som man då haft, ja, man vinner ju alla fyra matcher mot Karlskoga. Även om det nu var mycket i början och Karlskoga kommit mot slutet. Och Karlskoga kanske av tradition har passat SSK sämre med sin bökhockey så att säga. Men ja, nej, men det har huggit som stucket i min värld.
Men Karlskoga är svårast. Kan vi enas om det? Eller? Nej, det kan vi tydligen inte.
Alltså det är, de här får ju avgöra de här matcherna som är igång nu. Men jag är lite inne på Marcus där också, kanske lite med just med historiken. SSK slog ju Karlskoga ganska stort här när Karlskoga hade steppat upp 6-2. Så att det, ja, men jag tror att det kommer bli Karlskoga till slut eftersom Brynäs kommer ju välja. Jag tror att Karlskoga går vidare mot Kalmar och så kommer Brynäs välja något av de andra lagen.
Ja, det blir ju, ja, de kommer ju välja mellan, ja, om Nybro går vidare och då blir det ju, ja, frågan om de väljer Nybro då.
Ja. Vad sa jag någonting annat innan?
Nej, men det är ju, de kan ju inte välja mellan Karlskoga eller Kalmar.
Nej, nej precis. Nej, men det förstår jag. Men just att SSK då, alltså, vi kommer inte att behöva åka till Almtuna. Mm. Man säger så.
Nej, det, där är du säker på att Brynäs väljer Almtuna om de får chansen, ja, helt enkelt.
Så ligger det till. Mm.
Ja. Ja, ja, vi får se. När vi poddar nästa gång i slut på veckan, då vet vi vad det blir. Så vi får se om vi får rätt i rangordningen här. Där vi, ja, inte riktigt enade i alla fall, men Almtuna lättast och sen, ja, nej, det är svårt, det är inte så jättemycket som skiljer mellan lagen heller, men ja, vi får se, det kan inte vara helt lätt för SSK heller att välja motstånd i det här, så liksom utifrån vilka det är, men jag håller väl med om att Almtuna bör vara lättast, och överlag så ska ju SSK slå alla de här fyra lagen om de har tänkt att gå långt i ett slutspel naturligtvis, så, men man vill ju ha den smidigaste resan som är möjlig, och Leif, du kan väl bara dra, du har ju koll på SSO-schema. Kan du inte bara dra det en gång till här, hur uppladdningen ser ut här inför första matchen?
Ja, det var frivillig träning igår. De fick ju ledigt sedan slutsignalen i Östersund i fredags. Frivillig träning igår måndag. Idag tisdag också frivillig träning. Sen är det skarpt läge från och med idag då, onsdag.
När det här kommer ut, ja, onsdag.
Ja, ja. Och så är det...
Nu har du sagt idag om både idag och onsdag, så ja. Onsdagen är det ordinarie träning och vi ska vara direkt rapportera helt enkelt,
ja,
på sajten.
Yes. Och samma med torsdagen. Sen är det ledigt fredagen och det är nytt för i år att man byter av träningen. För i fjol så körde man ju alla dagar i sträck helt enkelt. Man tränade varje dag. Mm. Det gör man inte i år. Utan nu är det ledigt fredag och sen är det skarpt läge lördag, söndag. Ja, ja, vanliga träning helt enkelt. Lördag, söndag.
Och på måndag börjar det och det är hemmamatch mot något lag. Återstår att se vilket. Men du träffade ju Magnus Bogren här idag då, på tisdagen. Och ja, han hade lite att säga om både lagets kapacitet och lite tankar kring det som väntar, va?
Ja, precis.
Vi lyssnar.
Nej, men innerst inne tycker jag vi har en enorm kapacitet och absolut stora möjligheter att vara med och braka länge. Det tycker jag, sen klart att vi kanske inte har spelat vår bästa hockey de sista veckorna. Det kan jag väl vara ärlig säga. Jag tycker i och för sig både mot Djurgården och Löven och Mora tycker jag där kommer upp i den liksom nivån jag tycker vi ska hålla. Va? Så att, men jag menar, här är erfarenhet. Vi har spelare som varit med på olika sätt och gått långt i slutspel och gått upp och allting. Så det är väl klart att det känns... absolut spännande och jag tycker som sagt att vi kan slå alla. Så det, och nu, det finns ju inget annat läge nu. Vi kan inte liksom, det är väl klart att det handlar om att gå upp, så är det. Men först och främst måste vi fokusera.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Det handlar om att gå upp, ja. Det säger han. Det är ju det handlar om naturligtvis. Ja,
så säger väl alla lag faktiskt.
Nej, han tycker väl att de har en vettig chans, säger han ju.
Mm. Ja. Och det har de också.
Mm. Vill du utveckla?
Nej, men alltså det är ju egentligen bara titta på laget, hur det har presterat den här säsongen. Men framförallt det man märker att många pratar om nu, det är ju de här matcherna mot Djurgården, Björklöven, Mora, där man visade då de här slutspelstakterna. Vi var inne på det tidigare också, men där kände man liksom att ja, vi kan slå alla lag i den här serien. Och man blev av med de här spökena också mot Djurgården och Löven. Så att SSK är absolut ett av, ska vi säga, fyra lag som har chansen att gå upp.
Ja, men absolut. Men är SSK den största utmanaren? Alltså Brynäs är ju favoriter, får vi väl ändå enas om. Så, men ja, det nickar båda två. Men är det SSK som är huvudutmanaren bakom Brynäs? Eller är det något annat lag? Hur ser ni på det?
All press är ju på Brynäs. Mm. SSK kan inte möta Brynäs förrän i en final. Så det är ju till SSKs fördel. Sen om det är SSK eller Djurgården som är hetaste utmanare egentligen, det vet jag inte. Sen tror jag även att Djurgården har mer press på sig än vad SSK har.
Mm.
Men är det Djurgården du ser som möjlig huvudutmanare om inte det är SSK?
Ja.
Mm, ja. Varför då?
De, förra året var de i samma läge som Brynäs egentligen och hade den pressen på sig att gå upp. Har fått ett år till på sig, lärt sig vad hockey allsvenskan innebär. Man har nyckelspelarna som skulle kunna skapa, ja, det är oroligt för Brynäs som inte annat.
Du tänkte säga något, Leif?
Ja, men jag tänkte hålla med faktiskt. Djurgården möter ju Mora och där jag tror ändå Djurgården tar det där på grund av det du säger, Marcus, att man har alla de här spelarna som har varit med i de här situationerna förut. Man är med en större klubb, större förening. Nej, men Djurgården är luriga. Där för mig hänger mycket på Videll. Om SSK sätter på Djurgården så hänger mycket på Videll status där. Hur långt om SSK tar sig förbi den semifinalen blir det då?
Då kan väl jag kontra bara med att lyfta fram AIK lite grann. För jag tycker ändå att AIK är ett lurigt lag. De har två väldigt bra målvakter. Antagligen bättre än vad någon av de AIK kan ställa en bättre målvakt i mål än vad SSK kan och även än vad Djurgården kan. Och jag tycker väl också att AIK har ett mer gynnsamt skadeläge AIK har ett mer gynnsamt skadeläge jämfört med Djurgården som har haft massor av skador hela säsongen. Har nästan aldrig matchat ordinarie lag och gör det fortfarande inte. Och de har en halvskadad Kryger som säkert kommer spela naturligtvis och är jätteviktig för dem. Men AIK har Gynge och flera andra spelare, Nick Hutchinson till exempel, som kom in från Västerås som är en jättebra center. Och med flera. Och tycker även att de har ett ganska bra rustat lag med Sito Bagenda och en fjärde kedja där med Ingberg Nilsson och Kristoffer Björk och de här som även tar de rollerna. Så att jag tycker att det är ett mer på pappret ett mer, vad ska man säga, ett mer välbalanserat lag på så sätt att det är tydligare roller. Medan i Djurgården, ja, du har de här gnuggarna, men ja, du har Albin Greve och Emil Berglund och sådär, men jag vet inte om de är riktigt på den nivån i gnuggandet. Liksom.
Ja, men det är ett märkligt lag AIK och märkliga prestationer. Man åker upp och, ja,
upp och, ner
och
hela
sopar
tiden
till Björklöven så härliga till. Och sen ska man bara jogga hem andra platsen och misslyckas.
Och leder till och med 3-0,
ja,
och tappar det.
Ja, och efter derbysegern, vilka år de åkte ner och förlorade mot då? Kommer inte jag ihåg det?
Ja, men de har ju det här att de efter varje derbyvinst så har de ju, och de har ju varit väldigt bra i derbyna ju, men de har ju förlorat sen och ja. Ja,
det väcker frågetecken alltså under en slutspelserie liksom att vara så ojämn, tycker jag.
Man kan inte spela två riktigt bra sådana fokusmatcher i rad då, om man kan säga så då, att det kommer en reaktion och ja, då kanske man behöver ta till, ja, ska man följa det här spåret så är det 4-3 matcher.
Mm. Ja, men så kan man ju absolut
men
se
sen
det.
Sen kan det bara vara som du är inne på, Andreas, att de bara får ihop det också. Det, jag menar, de har ju, kapaciteten finns där och de hade ju andra platsen som liten ask tills de schabblade bort det.
Ja, men det är ju oerhört jämnt och det är ju svårt och det är ju inte glasklart vilka som är bättre än någon annan av de här topp 4 eller 5 eller 6 egentligen också. Alltså, Björklöven har ju kapacitet, det vet vi ju. Sen ska de bara få ihop det. De är otroligt svajiga och även Mora går ju liksom inte att räkna bort trots allt, även om de känns som att de är inte riktigt på den nivån, men det ja. Det är ändå ett lurigt lag det också, alltså, som ja, spelar sin hockey och kan spela på flera olika sätt. Och
vara
liksom
ett spelförande lag och åka upp till Mora, det är ju inte lätt heller.
Nej. Jag tänker även Mora klarar av både att vara spelförande och att inte vara spelförande. Mm, de är ganska absolut bekväma i båda rollerna så att säga. Men, Men ja, nej, det blir oerhört, oerhört kul det här. Och man är så taggad så det är inte klokt. Och en som också är taggad tror jag, det är väl Kristoffer Liljevall. Han är alltid taggad. Alltid
verkligen,
taggad.
Verkligen.
Han var taggad även för dagens frivilliga träning, tror jag.
Ja.
Det var han är han. Väl lite fokuset personifierad på något sätt.
Ja, eller hur?
Ja, nej, men jag pratar en hel del med Liljevall faktiskt. Jag kommer ju skriva lite grann om hur man hanterar skador och sånt. Och är det någon som vet det så är det Kristoffer Liljevall. Han rabblar upp åtminstone 5, 6, 7 skador som han har haft, som han har spelat med. Så att det tycker jag var intressant. Men det han pratar med mest om idag, eller det som vi ska lyssna på nu, är ju det här med hur spelare resonerar när det är frivilliga träningar jämfört med när det blir obligatoriskt ändå från imorgon. Från och med imorgon. Så vi kan lyssna på Kristoffer vad han säger.
Men det är väldigt olika. Mm. Jag skulle vilja säga att vissa vill alltid vara här och vissa vill vara här ibland. Mm. Vissa kanske känner att vädret är en stor del. Liksom är det skitväder liksom så kanske man känner att fan, jag kan inte vara ute och gå promenader och så som jag annars tycker är skönt att göra när man är ledig för att aktivera sig. Så att, då sticker jag till hallen istället den gången. Nu när det kanske har varit strålande väder igår och idag kanske folk resonerar att jag behöver inte åka in till hallen utan jag kan aktivera mig genom att gå ut liksom, leka med barnet eller bara gå ut på promenad med hunden eller vad det nu innebär. Så att det är väldigt varierande. Vissa vill inte alls vara här och det kanske är mindre kroppsligt utan det kanske handlar mer om att man vill byta miljö lite, prata med annat folk liksom, medan vi är ett gäng som ofta vill vara här. Liksom, så att nej, det är väldigt varierande.
Man kanske vill hämta sin energi också genom att vara med familjen extra då?
Ja, men absolut. Så är det ju självklart liksom. Och sen tror jag också att vissa känner att man vet att det kommer att vara en sån bubbla där det bara liksom är hockey. Så jag tror också på skallen lite att liksom kunna koppla bort, samla lite ny energi och sen så komma imorgon fulladdad med energi efter ett par dagar ledighet. Medan andra kanske känner att man får energi genom att vara här. Man kanske tycker, oh, fan, det är lite länge här nu. Jag måste hit och känna lite på grejerna, fixa. Alla är så olika liksom. Så att det viktiga är någonstans att alla hittar sin väg för att kunna bidra med 100% av sig själv när man möts här på onsdag.
Just det. Men ni hade frivillig igår också, eller?
Ja, ja.
Och du var här då, eller?
Ja, jag var här. Idag var jag på is. Igår var jag inte på is. Nej. Igår var jag väl egentligen bara här för att socialisera mig lite liksom. Tog en promenad hemifrån med familjen liksom, gick ner här, tog lite kaffe och så liksom och pratade med gubbarna och Ove liksom, och idag så var det lite mer fokus på köra lite på isen och aktivera kroppen liksom, så igår var det mer liksom komma ut och det är ju ändå 5 kilometer tror jag, promenad hit liksom och det var ju strålande väder och sen hängde lite här och sen hem liksom promenad, så att då får man aktivering genom en milspromenad och sen så idag så kände jag att jag ville gå på is och känna på grejerna för att förbereda mig inför imorgon. Jag gillar väl ändå att vara här i mångt och mycket ofta när det är frivilligt. Alltså, så. Sen exakt om jag gör något, det är lite varierande beroende på situation och så. Men idag var det roligt att vi ändå var målvakt på isen och lite spelare så man kunde köra lite övningar och känna på grejerna.
Ja. Liljevall, han har alltid mycket att säga. Prata på.
Ja, han är jättetrevlig på det viset.
Och ja, in i full träning på onsdag alltså hela laget. Och då får vi veta lite mer om hur det ser ut. Och det har varit lite kedjeförändringar också här på slutet i matcherna. Så det är lite intressant att se också hur de matchar. Och ja, vilka är med? Olli Vainio tillbaka? Eller
ja, just det. Han var ju tillbaka idag. Det har jag
ja,
också
du har sett
säga.
Han också.
Ja, han var ju tillbaka idag. Olli Vainio. Så att
mycket information du sitter på och håller hemlig här.
Vilken färg? Gul eller?
Ja, gul tröja ja, körde han i.
Då så.
Ja, härligt. Mm. Ja. Var Norbe med?
Nej, men det var ju frivillig träning som sagt. Så.
Ja, precis. Nej, jag tänkte, de två känns ju som att de ändå ska... De har väl en 40-plus matcher ihop den här säsongen som backpar. Så att de vill man ju ändå ha ihop på något sätt när man formerar laget sen.
Ja, nej, men det blir oerhört intressant och det blir väl det som man kommer foka mest på i morgon, formationerna. Med tanke på att det var ju att de ändrade och ändrade så mycket de två sista matcherna. Så att det, ja.
Nej, backfaren känns ju rätt så gjutna med alla tillgängliga. Däremot forwards, där finns det ju en annan konkurrenssituation.
Vi behöver inte gå in så mycket på det nu känner jag, utan vi kan ju avvakta de här träningarna, och eftersom vi ska podda på fredag så kan vi ju prata mer om formationerna då när vi också har fått se träningarna och vet mycket mer om hur det ser ut och vilka som är med, och vi kanske vet mer om Videll också. Och om det är någonting annat i skadeväget som vi inte vet om nu som har hänt, det kan det ju faktiskt vara.
Och sen säger de väl kanske inte så mycket om skadorna i det här läget.
Nej, precis. Men Bogren vilka som är med och inte med. Det lär vi ju se.
Bogren hintar, han hintar om det också, att han vill inte stå och diskutera skador med mig där, och det har man ju full förståelse för. De är ju väldigt hemlighetsfulla, ännu mer än vad man brukar vara i grundserien.
Men jag känner väl också det, alltså egentligen behöver vi inte veta var de är skadade eller hur. Nej.
Är de med eller inte?
Ja, är de med eller inte? Är de borta? Hur länge ska de vara borta? Det är det man vill veta. Ja.
Och sen vi kommer kan inte få det andra svar heller.
Nej. Och de kan få hålla hemligt det får vi ju köpa. Ja. Absolut, så det viktiga är vilka som är med och inte med. Bra, jag tror vi stänger för den här gången faktiskt nu. Som sagt, det blir intensivt nu. Vi direkt rapporterar från i princip alla träningar nu. Resten av säsongen egentligen blir det ju. Men när det är matcher, då är det varannan dag. Och då kommer vi att köra på med det, och vi kommer komma med extra poddar. Vi har väl sagt att vi ska spela in podd dagen efter match, hela slutspelet. Mm. Inte kanske en timme varje gång, men i alla fall komma ut med senaste från matchen, senaste nytt inför nästa match, och så rappa avsnitt hela tiden. Så att man får pulsen från allt som har med SSK att göra.
Ja, det blir efter träningen då, dagen efter match.
Kan man säga. Precis, och kommer vara lite olika form. Ibland kanske det blir från en bil, ibland från något hotellrum, ibland härifrån redaktionen. Vi får följa laget helt enkelt och deras schema utifrån vart de är. Så vi åker där de är. Vi åker dit där de är, ska jag säga, och följer dem och ger er som lyssnar naturligtvis all information ni behöver, både i textform och i poddform och så vidare. Så att vi håller er fullt uppdaterade hela säsongen ut nu, och så får vi se hur långt det bär helt enkelt. Och jag ska puffa också för att på onsdagskvällen 17.30, då kan ni chatta med Emil Eriksson på våran sajt på lt.se. Han kommer sitta där med oss, och precis som med som vanligt egentligen när ni följer våra träningsrapporter, så kan ni ju skriva kommentarer och chatta med oss. Och nu kommer ni kunna chatta med Emil Jörgson, alltså onsdag 17.30 på lt.se. Så in där då, chatten kommer finnas dels vid lunchtid ju, för då sitter ju du där Leif och kollar träningen. Kan man ju chatta med dig, och sen så kommer chatten finnas under eftermiddagen också, så att man kan skriva frågor i förväg om man vill. Och så är det tänkt att han ska sitta med oss en timme och svara på frågor, Emil. Så det får ni också göra. Och sen är det bara hänga med på allting vi rapporterar. Vi har mycket grejer på gång som ska ut som är läsvärt på sajten. Så bra! Då vet ni det. Tack Leif, tack Marcus.
Ja, tack för informationen, varsågod.
Ja, precis. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra så länge, så hörs vi snart igen.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.